Helt underbart. Karin, det är fredag eftermiddag och vi är tillbaka i poddvärlden. Vi säger fredag eftermiddag för det är då vi spelar in den, fredagen den 6 september 2019. Men man lyssnar väl på det här lite när man känner för.
Antar jag. Så jag antar att inte alla andra som lyssnar på det här, ingen kommer ju ha den här sköna fredagskänslan att vi kom i mål denna veckan också, som jag har. Faktiskt.
Ja, jag skulle rätta det. Eftersom det är 7 dagar i veckan så är en sjundedel av våra lyssnare att höra det här en fredag.
Okej då.
Och om man tänker att eftermiddagen är typ en fjärdedel av dagen så borde det vara ungefär en fjortondel, en tjugoåttondel, alltså typ lite mindre än 4% som hör det här en fredag eftermiddag och tänker, nu är det fredag eftermiddag.
Ja, ja. Våra podd har just blivit ett matteexempel, en matteuppgift.
Just det, välkommen till nationella proven i årskurs, jag vet inte vad.
Ja, ja.
Nu ska vi räkna lite. Det här var jättespännande att göra poddar på det ämnet, men det, jag tror att det är så bra att göra en podd med så här kluringar, så man pausar lite och lyssnar och tänka lite och kan man jobba vidare. Åh, vilken grej det har varit.
Ja, vi gör det.
Du vet, folk lyssnar på Melodikrysset och folk lyssnar på så här, New York Times crossword puzzle med liksom matematikkluringar i podcastformat. Karin, här har vi det. Vi behöver inte någon som är smartare än oss på matematik. Sen är vi inne på någonting som jag tror vi skulle kunna bli inte kanske så himla räcka på. Men ändå ett koncept att jobba vidare med. Vi här i Skolsverige, podden som handlar om den svenska skolan, med Karin Berg och Jakob Mölstam.
Vi gör det, vi hittar en matematiker. Hur har veckan varit, ja. Jakob?
Hur har veckan varit? Veckan har varit superintensiv. Ja. Det har varit liksom varje dag, så här, pang på nya grejer. Jag skulle säga en av mina höjdpunkter den här veckan var i tisdags, hade jag min första lektion i en av mina universitetskurser som jag läser i höst. Jag försöker ju ta en eller två kurser varje termin på distans, bara för att det är kul. Och nu hade jag min första lektion i japanska.
Oj!
Jag läste japanska på distans från Linnéuniversitetet. Det är 2 timmars liksom, så här, videoföreläsning, men inte så här, du kan lyssna när du vill, utan så här, nu checkar du, loggar in mot det här mötet, det här och här. Jag tänkte, ja, jag får ju ge det chans. Läraren kom 37 minuter sen.
Oj!
Första gången, ja, precis. Det är ändå en kvinna från Japan, vilket är alla mina stereotyper att det här inte kan hända. Och det berodde inte på att hon inte var där, utan det berodde på att hon inte fick igång tekniken och ljudet.
Oj. Ja.
Så en annan student som satt i typ huset bredvid fick springa dit och så här, fixa det åt henne. Det var nice. Sen hade vi långt upprop, den gick igenom allihopa, vi var 85 studenter på kursen. Och så bestämde hon så här, ja, ditt japanska namn är så här. Ja, tack så mycket. Så jag är Jakobo, typ. Och sen så hade vi en kahoot om Japan och japansk kultur. Som var jätteintressant. Jag lärde mig supermycket. Vet du hur många människor som bor i Japan?
Många? Nej.
Mellan tummen och
pekfingret. Jag har ingen aning. Alltså, det måste ju vara någon miljard kanske. Nej. Jag vet inte.
Någon miljard kanske. Alltså, de flesta människorna vet väl om att liksom, det är Indien och Kina som är en
miljard människor
och inga andra.
Jacob, jag vet inte. sådana frågor är liksom jag sämst på. Geografi, det jag sov mig igenom.
Okej. Men jag ska inte hälsa. Det är 130 miljoner. Jag chansade på 100 miljoner. Men 130 miljoner är svar. Sen frågade hon, hur många är det som bor i Sverige? Och hon sa 10 miljoner. Och hon sa, det är gulligt. Och mamma, ja, det. Så fick vi lära oss lite riktiga grejer på japanska och så var det superintressant. Och då insåg jag att just det, jag gör också det här för att det är intressant att vara i liksom en situation av att vara en student eller en elev. När man är den som ofta är den som lär ut saker istället. För om det är någonting jag gick därifrån med, förutom att jag lärde mig lite japanska och jag är pepp på den här kursen, så är det att liksom, jävlar vad viktigt det är att vara förberedd. Det gör ingenting om lärare är lite anala och så, du vet, vill veta att alla papper är uppkopierade och på sin plats och på förberedda och så. Det är inte en dålig egenskap för dem. Testa allting innan, veta att allting funkar.
Mm.
Så långt som man har möjlighet att göra det så är det ju någonting jag vill göra.
Mm. Jag. Ja, men jag, det, ja, och det för mig in på min vecka faktiskt, ska jag säga. För jag har ju, fick ju hybris förra veckan. För då upplevde jag mig själv som norra Europas absolut bästa lärare som någonsin har funnits. Jag tyckte att jag var fantastiskt bra. Jag var fruktansvärt bra förra veckan. Och hade sån jävla koll och sån flow. Och sån fantastisk liksom, bra lektioner. Och det blev så bra. Och jag fick sån bra respons. Och det var, de var förberedda. Allting funkar. Och så gick vi in i denna veckan. Och inget har funkat den här veckan. Jag har nog aldrig känt mig så dålig som jag har känt mig den här veckan. Och jag tror att det beror på att det kändes så jävla bra förra veckan.
Så vad var det som hände? Du slutade liksom... du slutade vara taggad på tårna? Eller vad
nej,
var det
men
som
jag
hände?
Vet, alltså, dels så har jag överskattat att vi skulle göra en analys dramatik. Vi håller på med den moderna genombrottet, litteraturhistoria och teateranalys. Och jag överskattade deras intresse för just den typen av dramatik. Så att jag sköt liksom 42 meter över målet ungefär. Och du vet, då, och då föll ju hela liksom, och då hade jag redan stakat in oss på en väg som jag hade väldigt svårt att backa ut ifrån. Och sen så var det en annan, vi höll på med antikens dramatik också faktiskt, fast i tvåan. Och då hade de ju redan gjort det i ettan, så de kunde det jag gick igenom, vilket blev ju sådär ett jättefantastiskt magplask. Alltså massa sådana exempel när man går in och tänker att åh, vad vi ska göra det här, och så blev det inte så. Och ett tredje så hade jag ett upplägg och då blev det brandlarm mitt i min... du vet, hon var, men för helvete, det kan inte bli brandlarm nu liksom. Jo då, det kunde det, precis i liksom mitt crescendo. Så det har bara liksom inte funkat det, som sådär. Det var inte mitt fel riktigt, eller det var det ju, men det var ändå, usch vad dåligt. Och så avslutade jag denna veckan med att fippla med teknik precis innan vi började spela in den här podden, så att vi kommer väl inte att höra mig i den här podden, gissar jag, med tanke på hur dålig min teknik har funkat i eftermiddag.
Så det här är alltså ett avsnitt och jag sitter i flera veckor och bara... Och tycker man att det låter lite så sociopatiskt, så är det för att Karins teknik inte funkar och att inte hennes spår finns kvar. Eller så gör de det. Det får vi se lite beroende på kvaliteten i den här podden. Det där är som du pratar om är ändå vansinnigt intressant. Liksom, vad är det som gör att det funkar och inte? För att någonstans känns det som att förberedelsen är ju liksom de första 97%. Och sen är det den sista biten som antingen finns där eller så är det inte där. Och det gör att man landar på 97 eller... liksom 100 om du tänker. Och det objektivt så kan man ju vara nöjd att man har 97% av ett mål, men det är ju aldrig någon av oss som egentligen drivs med det utifrån liksom att man vill ha crescendo som inte blir sabbad, eller man vill ha det här, du vet, man vill hitta rätt och sånt.
Ja.
Men det där är så, det är så små saker som gör det. Min vecka, om jag ska se på det planet, har varit liksom, vissa dagar har varit så här så jävla pissdåliga. Och vissa dagar har varit, som idag, bara 100% harmoni med samma elever, samma ämnen, samma platser, samma grundstruktur, samma förutsättningar egentligen på alla sätt och vis. Det är bara liksom, någonting finns eller någonting finns inte de olika dagarna. Och det är skillnaden på att man ror hem det eller inte. Det är vansinnigt intressant vad det är som gör, alltså, i det mötet mellan liksom innehåll och elever och pedagoger någonstans, och hur det... Det flödet liksom kan variera över kort tid, men också hur det är såklart jättekontextuellt, men också så här, det finns liksom så här ett spann som det kan verka inom, tror jag. Det tror jag som man ser det. Att liksom i det här rummet med den här läraren och det här ämnet och de här eleverna, då kan man finnas inom det här och det här området, eller det här och det här området, så får det fluktuera lite från dag till dag. Det är ingen som är på topp varje dag. Men liksom... Det är ju, jag försöker få tag på vad det är som gör att man når hem.
Ja, men eller hur?
Det kan vara som du säger, att säga, men jag förutsedde, såg att vi skulle kunna prata om det här, men så kunde vi inte det. Och det bara helt slog mig ur, liksom, ur fasen någonstans. Och så återhämtar man sig inte från det. Kan vara en sån grej. Men det är ju inte alltid det, utan det finns ju liksom ett par andra faktorer också.
Ja, men det, jag kan säga att jag tror faktiskt att en effekt av, alltså jag fick ju, alltså det här när man känner att man har flow och det går jättebra och man har med sig alla och allting bara funkar, även det mest liksom komplicerade. Och sen så går man in och tänker att jag är ju skitbra på det här. Det är en farlig, för man är inte bättre än sin senaste lektion liksom. Och det är ju tjusningen med jobb, vårat jobb. Men jäklar vad dålig man kan bli fort. Alltså man får ju inte vara så hård mot sig själv, och jag försöker, men jag tycker inte om att vara dålig, det ska jag säga. Och jag är ganska så hård.
Men det tror jag väl är, och det är väl ändå rättvist, för det som jag ändå driver oss att komma framåt. Folk som slutar vara hårda mot sig själv på det sättet är ju ändå, det är också de som blir bekväma. Men det slår mig att här kanske det är en ganska stor skillnad på att vara kurslärare eller ämneslärare och att vara liksom, vet, mer klasslärare på det sättet att så här, jag spenderar nästan all min undervisningstid mellan två grupper, 4A och 5A. Däremellan går jag liksom, och det är det som är min arbetsdag. Så har jag en riktigt bra lektion så kan man ju rida på det även när saker faller liksom i yttre förutsättningar. Jag hade en sån situation idag, för jag har haft en jättebra förmiddag, bra lektioner i båda grupperna. Vi har liksom, det har funnits en bra synk och vi har liksom mycket gjort och så. Och så hände en grej under lunch som gjorde att en kollega behövde snabbt åka iväg. Och naturligtvis får man ingen vikarie liksom 12.40 när lektionen börjar 12.50, utan det är så här, okay, nu får vi lösa det själva. Vad gör vi? Hur hanterar vi det här? Så jag fick lämna över min lektion till en kollega, för den har hon genomfört med sin grupp, och så fick jag ta en annan grupp och mer eller mindre improvisera en lektion. Liksom så. Och ändå blev det svinbra i båda grupperna, för att de är med, jag är med, vi hittar varann. Och liksom, man kan rida på det över en dag på det sättet. Där finns ju en fördel. Men alltså liksom, om du har svenska 1A i den här gruppen och sen i den där gruppen och sen i den där gruppen, det är liksom olika kontexter hela tiden, så du kan vara asbra innan lunch, det gör det fortfarande ett skit,
eller hur,
förutom i vart du själv är någonstans. På samma sätt också, kan det också vara en negativ grej. Jag hade en grej i tisdags när jag tappade på några elever som gick långt över gränsen och som inte accepterade att jag sa ifrån. Så i det blev en rejäl konflikt som var nödvändig och som jävlar mig gjorde att det slutade direkt, beteende som inte får hända, men som också liksom punkterade hela det flödet från resten av dagen. Och det var så här, okej. Och det, jag är ju naturligtvis professionell och går vidare från det. Och så, okej, nu släpper vi det, fokuserar på andra saker, andra elever, nu får vi liksom så visa att det här är inte det som definierar vad som händer här, utan det är liksom ett avsteg, ett undantag, nu fortsätter vi med det här. Men man kommer ändå inte tillbaka för att man är inne i det på samma sätt.
Ja, men eller hur?
Då hade det varit skönt att vara i ett annat hus med en annan årskurs någon annanstans sen.
Ja, det absolut. Och det är jätteintressant det du säger. För det har jag liksom... man är ju väldigt hemmablind i sin kontext. Men jag måste ändå säga, för jag har en fantastisk undervisningserfarenhet den här veckan ändå. För jag har ändå undervisat på högstadiet den här veckan. Eller ja, jag är lite på språkintroduktion. För där har jag aldrig undervisat innan. Jag har ju aldrig undervisat högstadie...
Men är det högstadienivå?
Ja, språkintroduktion är de som vi har på vår skola läser för att få högstadiebehörighet eller grundskolebehörighet för att kunna söka in på gymnasiet. Så det är ju elever i gymnasieåldern men som läser högstadiet då, om man säger. Och oj, så intressant. Och oj, så svårt. Och oj, så mycket språket spelar roll när man är lärare. Och det har varit en... Nu bytte jag helt ämne, insåg jag. Men det är ändå väldigt intressant. För att gå in i en grupp som har varit i Sverige väldigt kort tid och pratar religion, och du skriver ordet tro på tavlan och inte ens hälften förstår vad du har skrivit. Förstår du den utmaningen då? Vart går vi nu? Vad gör vi med den liksom, kunskapen? Och hur ska jag då kunna förmedla liksom, mer? Vad betyder religion? Vad finns? Alltså hela den här kursen. Vi ska liksom, jobba med samisk religion nästa vecka. Hur ska det gå till? Hur förklarar jag vad en same? Och då tycker jag ändå, alltså språket är ju en sån nyckel. nyckel till allt vi lär oss. Och det här är ju människor som har erfarenheter, kunskaper, men som inte kan uttrycka dem till mig, utan det blir ju liksom hur är det där med hinduerna och vad gör man och liksom massa frågor, men det blir väldigt barnsligt låter det, för att det saknas språk liksom.
Just det, just det. Men det där, jag förstår precis. Och jag vill också säga, någonstans tycker jag så här, ibland tror jag att det, när man möter sådana så, oj, de fattar inte ens det här ordet, att det verkligen handlar om precis det du pratar om. Ibland tror jag också att det handlar om att de har en grundförståelse, men de saknar precis de här specifika begreppen. För det är fortfarande så att vi är inte asbra på att använda under, alltså, med specifika begrepp överallt hela tiden. Så att, det kan också vara så att de förstår vad det handlar om, men att man... de inte känner till just det ordet, så blir man så här, oj, vad händer? Hur ska jag kunna...
Men jag tror att det är precis så.
Man är inte med på att liksom... Så. Och då får man vara så här, just det, men hörni, det är det här det betyder. Ja, okej, jag är med. Och då kan man ändå återhämta det. Men för en stund så är man ju så här, är det här verkligen där de är? Eller har vi bara liksom så här, och gå förbi?
Jo, men och det är ju hela tiden, och några förstår inte, och andra har andra ord, och tredje, men samtidigt så är det ju så här, vad heter, alltså, jag tror ju att de har en full koll på vad tro är och etik är och moral är, om jag hade pratat arabiska eller persiska eller vad det nu är, men nu gjorde jag ju inte det, eller vad är sekulär, hur förklarar jag det så att det blir enkelt, alltså det är ju svinsvårt att förklara även för elever som har svenska som modersmål, och här är det, alltså det blir ju och det är också en helt, alltså ja, mycket spännande, mycket och mycket upphov till, alltså man är ju inte sin, ja, fascinerande frustration. Jag tänker att ni ska få följa med, det här var en tankeställare, hur mycket språket spelar roll när du lär dig.
Men får jag fråga, utan att liksom bli för personlig, hur många olika språk skulle du säga att det talas i den här gruppen? Är det liksom 2-3 eller är det typ 20 olika, eller vad är det för situation som finns här? För man kanske skulle kunna kolla på och ha så här, alltså ha med liksom studievägledare och så i undervisningen närmare på ett annat sätt. Om det är sådana saker som fäller.
Ja, men det har man väl tänkt, men här är det är för många språk. Jag tror vi har ju lite. Men jag känner att jag blir lite osäker, för jag har dem ju bara en gång i veckan. Men det är ju någon från Ryssland, någon från Jugoslavien, en grek, några från Afghanistan, Iran. Men då har de olika språk.
Så gäng,
och så är det Afrika, alltså Kongo, Somalia. Så det blir liksom, och då är det någon som har engelska som modersmål som är från Kongo, men någon annan från Somalia som har något annat modersmål. Så det är ju en härlig röra, men då har vi sådana, det finns ju digitala hjälpmedel, så att vi såg på någon film och då kunde de välja att ha vilken, de såg på sina egna datorer, så fick de det textat på eget, liksom på då kunde de välja sitt språk liksom. Men så att det finns ju hjälpmedel, men just det här min ovana och min vetskap om, är du med på att språket spelar så stor roll?
Ja, men det är det man vet om det i teorin, men att också få med sig det i praktiken, det är en intressant erfarenhet. Apropå teknik och undervisning och så, det är dessa apropå steg som också går bort från det vi pratar om. Jag läste en jätteintressant artikel om, det är från BBC, om Kina och utbildningsteknik, och man inför nya regler för teknikanvändning i undervisning, bland annat det med ansiktsigenkänning och där man har bestämt sig, någon så här Director of Science and Technology at China's Ministry of Education undrar om det är mannen jag har träffat eller om det är någon underhuggare till honom. Skitsamma, poängen är att han uttalar sig och varit så här, nej, men det här är inte så himla smart, för vi har lite skolor som får lite kritik för att de håller på med sig lite universitetskurser, någon högstadieskola så här, på experiment, där man använder ganska mycket ansiktsigenkänning för att kartlägga studenters liksom närvaro och beteende och liksom så. Vi pratade lite om det i förra eller förrförra podden, men kopplat till GDPR i Sverige och så. Och samma diskussion har man tydligen i Kina, där man säger, är det här verkligen rimligt att hålla på och dokumentera en massa data med elever? Så den nya policyn är att, det är på engelska, we need to be very careful when it comes to students' personal information. Don't collect it if it's not necessary, and try to collect as little as possible if we have to. Bra inställning. Och igår, torsdag, så kom också samma utbildningsdepartement och yttrade sig, eller la fram nya regler för all användning av appar i utbildningssammanhang. Mm-hmm. Där de rekommenderar myndigheter och skolor att så här, innan ni inför massa teknik, prata med liksom föräldrar och elever och lärare och lyssna på vad de tycker och tänker. Så. Och så har man upprättat ett register, en databas med alla appar som används i utbildning nationellt för att ha så här, en supervision, som de säger, någon sorts liksom, statlig kontroll på att så här, är det här schysst? Liksom. Så. Det är nice. Och tydligen är det så, det fick jag lära mig med min teknikanvändning som finns i vissa skolor som är sjukt low-key men också ganska intressant. Det de kallar för intelligent uniforms, alltså uniformer med insida typ GPS-sändare för att ha koll på vart studenter finns. Jo, det är sant.
Ifall de skulle försvinna då, eller vad det var?
Nej, men bara så här, vi skolkar dem bara där, de, vad händer, vad gör de?
Typ. Så det är deras lösning på hemmasittare då?
Det är roligt ur ett så här, liksom, nej, så här. De som är ute och tjuvröker bakom korridoren, bakom bamba. Liksom.
Ah, ja.
Men jag tänker så här, det är vansinnigt intressant att det finns en sån diskussion i Kina, för jag har inte hört talas om det så mycket förut. Det är vansinnigt intressant utifrån att det är, så här, det är staten som är jättemåna om att andra länder tycker att men de är väl ändå ganska sköna, de är väl inte så konstiga. Mm. Fast att de har brutalt liksom, lätt att så här, kränka mänskliga rättigheter på typ alla sätt som man kan tänka sig egentligen fortfarande. Bara det vill inte de ska märka, så det är såhär, det här vill vi lägga fram. Och liksom så. Och dessutom, ur ett utbildningsperspektiv så är det intressant att tänka sig, vad gör man och inte och så. Skulle den här liksom grejen vara på allvar om man genomför det ordentligt såhär, en statlig kontroll av alla appar man använder, då helt plötsligt har Kina bättre koll på liksom balanser och avvägningar i teknikanvändningen vad de flesta europeiska länder har. Och det är lite så här, aha, nu är det er tur. Aha,
ja, det spännande. Är ju jättespännande om det skulle bli så.
Ja, det är tydligen redan infört, men vad är det i
praktiken? Ja, men det är väl det jag menar, att om det skulle bli så att de faktiskt valde att liksom ha koll på och en standardisering eller en, liksom en hjälp eller en, alltså en helt...
Ja, ja. Och bara, hur långt har digitaliseringen av Kinas skolsystem kommit, om man tänker att det är brutalt stort? Hur många procent av Kinas klassrum har wifi?
Det har de förmodligen.
En del av den nationella IT-strategin. Nej, inte överallt. Alltså den nationella IT-strategin i Hongkong är att alla skolor ska utrustas med wifi innan 2020 typ. Och det är ändå liksom en grymt välutvecklad region som Kina tycker det är, och Kina och Hongkong tycker Hongkong. Men liksom om man tänker sig mitt ute på landsbygden in the middle of nowhere, hur är det digitalt där också? Hur långt har man kommit liksom så? Det vill jag någonsin förklara. Så om det är någon som vet det får ni gärna skriva till Skolsverige på olika sociala medier och utbilda oss för allt i världen.
Gud ja. Det tycker jag. Nej, men det är väl en schysst grej. Apropå det här med sociala medier då, vi hoppar till nästa grej. För vi måste ju ändå följa upp förra veckans stora grej. Förra veckans inledning på podden, när jag hade varit arg på Skäringer Mannheimer-podden och skrivit ett mejl om att dumma er, och så hade jag en egen podd, snacka om meta liksom.
Det
vet jag inte, och det vet jag nog inte. Det är faktiskt lite tråkigt.
Ja, eller så är det...
Ja, det kanske är bäst så. Men jag skrev ju inte att jag har också en podd till dem. Men jag skrev till dem och sa att ska ni kritisera skolan så får ni fan med kritisera den på rätt sätt. Och så lite till. Och då slutade faktiskt med att Anna Mannheimer i måndagens avsnitt av Skäring i Mannheimer läste upp vad jag hade skrivit. Ja, men jag tänker att det är så här vi måste lösa det. Jag tänker att det är den vägen vi måste gå. Jag tänker att det är viktigt att vi faktiskt markerar och förklarar för folk att när de är sura på skolan så är de egentligen sura på sig själva för att de får den skola de röstar på. Alltså på riktigt, alltså, vi måste lägga kritiken där den hör hemma. Och jag tror att det är jätteviktigt att vi liksom det där var fel. Nu får du gnälla på dig själv och gå hem och rösta på någon annan skola då. För att vi har ju en skola som vi demokratiskt har beslutat om och som vi faktiskt har tyckt varit någon bra idé. Det är ju ingen annans fel än oss själva.
Nej, precis. Precis. Exakt så.
Det är med så och det...
Och på olika nivåer ja. Är det ju så. Alltså, skolan är ju både statlig och kommunal samtidigt. Så det är klart att det påverkar ju ändå. Eller så. Men det är klart att man röstar ju i alla val.
Ja, så men lite så. Jag tänker att vi liksom... Vi vill ha en frihet att välja skola. Vi vill ha en... ja, vi tycker ju att det är käckt med... Alla högre krav, vi tycker att det ska finnas. Alltså det finns ju att ungarna ska lära sig mer, men inte mina barn för då blir de stressade. Det blir ju liksom en omöjlig cocktail för oss lärare till slut om vi inte liksom förhåller oss onödigt.
Ja, men någonstans får man ju tänka att en lärare är ju sin bästa dag en tjänsteman.
Nej, men precis.
Och det är ju liksom... kommer ju med sina begränsningar, det vad man kan och inte kan göra. Så är det absolut.
Vi hade en sån...
Apropå begränsningar och sånt.
Eller nej, jag skulle bara säga, vi hade en sån rolig idag. När skolinspektionen, man har ju bestämt rent politiskt att nationella proven ska korrelera med betygen på en högre nivå än vad de tidigare har gjort.
Just. Man ska ta större beaktande.
Och det, ja, men samtidigt så har man inte tagit i beaktande att till exempel nationella provet i engelska räknas ihop på ett sätt som inte... betygen räknas ihop, vilket gör att du i allra flesta fall får ett högre betyg på nationella provet än vad du får i ditt betyg om du för det är två olika regler. Och det blir ju helt, då kan vi ju bestämma hur mycket vi vill politiskt att de ska korrelera men om inte proven och betygssättningen korrelerar så går det ju inte. Alltså förstår du alltså hur man bedömer proven?
Nej visst. Alltså nej precis. Det säger blir så. Ja okej, men vad gäller det egentligen? Så jag förstår, det är lite ologiskt.
Nej, men det är framförallt okunnigt när man tar ett på alltså det blir ju det måste ju politiska beslut måste ju faktiskt fungera i verkligheten på något sätt.
Just det. Apropå att fungera i verkligheten. Jag hörde en jätteintressant avsnitt, en intervju i podden Digital Samtal. Vi kör en shoutout lite bredsides till över till Anders som nu, Toresson som driver podcasten på Digitalsamtal. Han gjorde en intervju om ergonomi med en forskare på Chalmers som håller på med så här arbetsplats digitalisering och ergonomi tillsammans. Och då är det inte så här fysiska ergonomi, det vill säga iPad-nacke och sån skit, det är inte det man pratar om, utan det är så här, ergonomer har ju tydligen en mycket, mycket bredare definition av vad ergonomi är, som är liksom att allting som ska funka på en arbetsplats typ. Och så menar mycket på sig digitala miljöer och vad det gör för att en arbetsplats ska funka och inte funka och vad som funkar och inte där. Och så. Väldigt intressant utifrån liksom folk som forskar på saker som man absolut upplever och tänker på men kanske inte alltid vet så mycket om. Så. Det där är något intressant. Om man vill prata organisation, om man vill prata om så här, liksom vad digitaliseringen kan göra för skolan utanför klassrummet och liksom mer så här för att bara göra arbetsplatsen och maskineriet bättre liksom så tror jag att det finns mycket att hämta i den sfären. Så det är en grej. Men jag vill tipsa om en annan grej som är helt åt ett annat håll. Gå vidare. RFSU som håller på med sånt som RFSU håller på med. De har släppt en skoltidning som är gratis att beställa som heter Wow! Utropstecken. För elever i åldern 8, 9, 10 år som handlar om alltså kompisar, relationer, kroppen, sex och samlevnad utifrån deras åldersgrupp liksom så. Super nice. Man beställer det gratis på RFSU:s hemsida.
Men var det du var med i och svarade på frågor om?
Nej. Det tror jag inte, kanske det var. Det måste jag säga. Helvete, det hade jag tänkt på överhuvudtaget. Schysst att det är någon annan än jag som är med och tänker om det. Nej, det tror jag inte.
För våra lyssnare kan vi berätta att Jakob han svarade på frågor till RSSU om sex och samlevnad och hur han undervisar.
Nej, men det var, jag tror inte det var RFSU. Jo, fan det är det. Helvete. Jag är så jävla sämst att jag inte har fattat att det är sant. Helvete.
Alltså vi, nu, det här klipper du inte bort. Du tipsade just men, om dig själv.
Ja, precis. Men den här är svinbra. Jag har inte läst den uppenbarligen, men jag har beställt den. Den är för gratis att beställa. Nu finns den här produkten som jag inte har jättemycket med att utveckla. Då, som jag inte vet om den finns. Men som jag ändå svarar på den frågan för. Den finns, den är gratis. Man kan beställa den. Kostar 0 kronor. Man får betala 50 spänn för frakt. Man kan beställa hur många exemplar man vill ha. Så... jag beställer den till ja, men det vårt arbetslag. Mm. Det är ju jävla nice att jag beställt den. Jag är själv med i den. Jag fattar det. Men det säger något, Karin, om hur många bollar jag har i luften. Hur multitasking är en grej för mig. Och hur
ja.
Jag bara lever mitt liv i så här. Jag måste ju läsa vad de här andra har sagt. Jag får ta det efteråt. Ja, okay. Ja, det var ju ändå roligt.
Ja, det var ändå roligt att jag kom ihåg det. Och du bara, nej, vadå? Det var faktiskt ja, väldigt, väldigt
roligt. I vår relation så är det du som är liksom min så här, hanterare på något sätt. Min sjukvårdare som liksom påminner mig om saker som händer. Ja, just det. Är det inte det här? Och du bara, Jakob, ner på jorden.
Ja, nej, men det var ändå så väldigt, väldigt roligt. Men vet du vad? Jag har ändå idag fått omvärdera hela min litteraturundervisning. Eller oj. Hur? Så jävla...
Jag tänker att en person som du ändå lägger rätt mycket energi på att planera bra litteraturundervisning sen tidigare.
Ja, men absolut. Och det, ja, men det gör, alltså, jag älskar ju att undervisa i litteratur för att det är ju superviktigt och superkul och superbra. Men vi har ju på något sätt, vi säger ju att vi inte har någon litterär kanon. Mm. Och det har vi ju inte i Sverige. Men vi har ju ändå några som vi har bestämt oss för är stora författare i historien. Och alla våra läromedelsföretag tar upp dem. Ja, du vet, de här författarna som Love Almqvist till exempel. Alltså Carl Jonas Love Almqvist som skrev Det går an. Och vi har Esaias Tegnér och August Strindberg och du vet sådär. Massa sådana här farbröder som vi genom historien ändå går igenom. Man kommer liksom, Almqvist får vi ändå nämna, och man har liksom planerat 1800-talet litteratur och sådär. Men då visade det sig att nu har de gjort ett projekt på Göteborgs universitet kollat på vilka författare som nådde störst publik utomlands och slog igen. Alltså om du tänker de författare som nådde störst publik utomlands och som översattes till flest språk. Och då var det sådana här författare som Fredrika Bremer eller Emily Flygare Carlén översattes...
Det är 200 personer jag aldrig talat om.
Nej, och de översattes och spreds i över 10 gånger större utsträckning än exempelvis Carl Jonas Love Almqvist.
En författare som jag har hört talas om och som jag läst när jag gick i gymnasiet. Så jag förstår precis, jag känner mig lite lurad och jag förstår att det är det som är bakgrunden här. Vad är grejen med att de här personerna som typ Almqvist och de har fått den rollen de har fått i svensk litteraturhistoria och utbildning? Och så, är det för att de är män? Är det för att de var väldigt, väldigt kända bland litteraturmänniskor när de kom? Eller vad beror det på? Om vi har lite analys nu, Karin, expert i studion, vad handlar det om?
Nej, men alltså, jag tror ju att...
Klockren analys,
jag tror att jag tror ju att det har att göra med att vi faktiskt att det är kvinnor. Vi har ju andra sådana exempel. Alltså vi har ju Ann-Charlotte Leffler som spelades mest på Dramaten under 70- och 80-talet. De var jättespelad dramatiker. Hur ofta har du talat om henne? Hon spelades alltså mer än Strindberg vid sin tid. Men hon dog vid 42 års ålder och han aldrig liksom slå internationellt, men för att hon dog så ung. Men beror det bara på det eller beror det på att hon är kvinna och skrev om kvinnofrågor? Man kan fundera på det. Och jag menar, både Fredrika Bremer och Emelie Flygare Carlén och Victoria Benediktsson och alla de här, de skrev ju också frågor som handlade om kvinnorörelsen och om kvinnofrågor och liksom frigörelse. Och det kan ju vara så att man tänkte att nej, nu var vi nog klara med den där jämställdhetsarbetet när vi kom till 1900 blankt. Så man glömde bort det.
Ja, men det är klart att det är så. Du, det är jätteintressant. Jag har en uppmaning, en utmaning på ett personligt plan. Kan inte du ta fram en lista på lite författare och böcker som borde ha ingått i den litteraturkanon som är på gymnasiet? Och ge den till mig så ska jag försöka beta av den. Så har vi en utmaning tillsammans. Det kan bli spännande att göra podd av, tänker jag. Att det är så här, här är det en vit fläck i en person som inte är, om vi ska vara helt ärliga, mer litteraturbildad än vad gymnasiekursen i svenska kanske gav mig. Jag är inte läst svenska heller.
Vi tar fram några böcker som vi borde läsa på gymnasiet som vi inte läser, eller i alla fall utdrag av.
Ja, men vi gör det. Och samma sak här, har man någon idé om det? Det tänker jag Linda och det är en, jag vet inte varför. Men vem som helst som har en idé om det här får gärna höra av sig och ge ett tips, och så bygger vi den listan tillsammans. Och så kan vi väl läsa lite ihop. Och så har vi en bokpodd, något avsnitt eller två. Är inte det väl?
Det tycker jag.
Ja. Karin, nu har vi det. Du, det är dags att börja runda av. Fredag eftermiddag börjar gå mot söndag eftermiddag. Nej, vad ska jag inte alltså. Men det är dags att börja runda av lite grann. För vår tid är slut. Våra dagar är räknade. Nej, våra minuter är räknade. Tror jag.
Och nu ska jag gå på fotboll igen. Det är väl roligt för mig.
Ja, alltså jävlar vad du...
Allt om fotboll. Shit,
är det en grej jag verkligen, verkligen njuter av att inte vara förälder kring, så är det att slippa alla jävla träningar och skit. Jag är så löjligt nöjd över att jag aldrig behöver göra någonting sånt. Överhuvudtaget, någonsin, punkt och slut. Hörrni, tack för att du var med. Det var kul att höra. Vi hörs igen nästa vecka.
Hej då! Det här är Skolsverige.